Har du tappat kontakten med gamla vänner som inte har barn? Känner du dig ensam i din parrelation? Och hur får man mer egen tid och tid som par? Det här avsnittet av Relevangpodden är för alla som har relationer. De kloka råden för att fixa föräldraskapet kommer från en som verkligen vet vad han pratar om. Vi tar också upp hur man hanterar orostankar, minskar bråken och tacklar en svärmor som favoriserar de äldsta barnbarnen. Det där var introt, nu blir det åka av. Vad kul att du har rullat igång ännu ett avsnitt av Relevangpodden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg, är tvåbarns mamma och även grundare av Relevang. Idag pratar vi med familjeterapeuten Mats Linde om det inte helt enkla ämnet relationer med vår partner, familjen, vännerna eller släkten. Hej Mats!
Hej Evelina!
Är du pigg och laddad för ett nytt avsnitt?
Jag är pigg och laddad. Jag har varit uppe tidigt, grattat min fru som fyller år idag.
Ja, vad härligt!
Så jag är laddad.
Ja, här i podden kan ju du som är småbarnsförälder ställa frågor till dagens expert. Och det har ju kommit in otroligt många frågor till dig Mats. Så de ska vi köra igång med alldeles strax.
Spännande.
Jajamän. Men jag tänkte passa på att prata lite om den här heta potatisen med egen tid som småbarnsförälder. För i vardagen är det ju så otroligt lätt att dagarna bara rullar på och det är hämtningar och lämningar och köttbullar som ska stekas och allt möjligt. Och det är väldigt lätt att prioritera bort sig själv. Varför är det så viktigt att ge sig själv egen tid då och då?
Ja, oj, det är jätteviktigt skulle jag vilja säga. Inte minst när man har blivit småbarnsförälder eller förälder. Därför att man förringar nog hur viktigt det är att få vara rädd om sig själv. Och när du blir förälder, det vet du ju själv, så tappar man ju bort mycket av sitt ego och sitt eget. Positivt givetvis också. Men om du tar egen tid så tänker jag, det är en tid som är en laddningstid. Att återhämtningstid, man gör något som man tycker är roligt själv, som man får energi utav. Och det låter så otroligt egoistiskt, men jag tänker precis tvärtom. Ja, det är egoistiskt, absolut. Du fyller på själv som individ, men du fyller på för att få komma hem med den energin som också drabbar, ges till partnern, ges till familjen, barnen. Alltså det kommer hem någonting nytt i detta. Jag brukar säga en dåligt exempel om man nu håller på med någon sport, man har spelat någon lagsport eller vad man nu har gjort och så har man förlorat, men du kommer ändå hem med energi.
Mm.
Alltså du har gjort något som du tycker är roligt och det där att få fylla på är viktigt för den egna tiden stryker så lätt på foten och jag själv försvinner bort när jag blir förälder. Så det är viktigt och som sagt, man är en egen individ, man är ett par och man är förälder. Så det är så många roller.
Precis, just den där balansen är det väldigt många som skriver till oss om. Att liksom hitta balansen mellan tid med familjen och tid för sig själv och tid för om man nu lever i en parrelation. Mm. Har du några bra tips på hur man ska tänka där?
Ja, jag tänker att alla par måste utgå från sig själv och att man är tydlig mot den man lever och att man kanske har kommunicerat det också att en del av oss behöver mycket egen tid.
Mm,
en del behöver knappt något. Men jag tror att alla behöver egen tid och det ska man vara väldigt rädd om att ge varandra och att man kan organisera upp det lite kring det så att man får den där egen tiden. Inte statiskt att det måste vara varje vecka precis den tiden. Men kanske funkar det. Men att man stämmer av med varandra. Är det okej att jag går och gör detta ikväll också? Men att man ger och tar utifrån varandra. Och att man är lyhörd och att man säger också hur man själv önskar. Att man både ger och tar. Lyssnar och också förmedlar. Därför att det är så oerhört viktigt att fylla på från olika håll. Och inte bara hamna i den där lilla bubblan.
Mm.
Så är det.
Precis. Om man nu sitter här och lyssnar och känner att man saknar egen tiden eller tiden för sin partner. Hur tar man upp det här på ett bra sätt i relationen?
Ja, det bästa är ju om man kan kommunicera det mellan varandra. Annars kanske man kan prata när man träffar andra tillsammans som par. Om man går på BVC ihop eller man träffar andra som har småbarnsföräldrar eller vänner. Att man delar det här och frågar hur fick ni ihop det när ni hade småbarn? Eller hur går det för er? Mm. Har ni tid för varandra? Har ni tid för egen tid? Att man faktiskt lyfter det här och delar. För alla har ju erfarenheten. Och tips har ju också folk runt omkring sig att man faktiskt lyfter det.
Mm.
Jag tror det.
Mm. Jättebra. Nej, nu är jag superpeppad på att komma igång med frågorna. Är du redo?
Jajamän, vi kör.
Hej Rulla Vagnpodden och Mats. Hur får man lust till sex när man bara har fastnat i vardagsbestyr med 3 barn? Min man kommer hem från jobbet och är trött. Jag har kämpat med tvätt, städning, renovering, fixa inköp och alla barnbestyr. Han är bara intresserad av att ha det mysigt och göra roliga saker. Jag vill att han tar hand om några av mina fixarsaker och vardagsbekymmer, men han vill bara mysa. Vi är på 2 olika planeter och jag orkar inte vara en enda människa till lags. Vill inte ställa upp på honom också. Mm. Det räcker med 3 barn, hus och katt med mer. Stor suck från en trött mamma.
Oh,
ja, en stor suck. Ja, vad tänker du om det här?
Ja, alltså,
när man är på olika planeter.
Ja, när man är, om vi börjar med det. Alltså, jag tänker mig, vad är det hon önskar att han skulle göra? Det är ju intressant. Är det måste-grejer eller är det något som hon har bara bestämt sig för att det ska göras? Det är en viktig grej i det hela. Sen så tänker jag att han bidrar ju inte till att ge henne någon större lust om han inte är med och bidrar där hemma. Utan bara, ja, i och för sig, han gör det vill ha det mysigt och göra roliga saker. Det låter ju väldigt härligt, men vad innebär det?
Mm. Det du menar också är att hon kanske också ska tänka över vad måste göras.
Ja,
vad kan vi prioritera bort så att vi faktiskt får mer tid till varandra.
Kanske de ställer krav på varandra här. Han kanske vill ha sex och hon orkar inte. Och hon vill att han ska fixa grejer och så möts de inte alls i det här. Och jag tror att de måste få till en förändring i sättet att mötas. Hon kanske måste sätta ner foten och förklara om hon inte har gjort det tydligt att så här är det, jag är jättetrött. Det ser han säkert, märker. Men hon får göra alla vardags- eller hemsysslorna, så ska vi säga. Och det normala borde ju vara att man delar det här på ett tydligt sätt. Och att, jag tänker det ibland att den som inte ammar eller har fött barnet eller den som är hemma, att man borde vara mycket mer omtänksam och kolla upp lite, hur är det? Är det något jag behöver göra för att underlätta här? Att man mycket mer mån om varandra. Helt klart behövs det en förändring här och de behöver prata om vad som är det viktiga hemma hos dem och hur de, alltså dels det, vad är viktigt och vardagssysslorna, men också hur vi ska få tid, möjlighet att hitta tillbaka till varandra. Det är så många bitar.
Mm,
det är ju det.
Precis.
Ja.
Jag tror att väldigt många känner igen sig i det här när man
Absolut.
Är hemma med barn, om man är mamma eller pappa ledig, ja. Att liksom all energi är slut.
Ja, ja, ja.
Och just den här känslan av att så här, nu vill jag bara vara för mig själv.
Och då jag har rätt. Kanske han skulle vara uppmärksam och se att du är så trött, gå och lägg dig lite. Jag tar hand om detta.
Mm.
Alltså det är så mycket små saker som gör skillnad.
Precis.
Men jag tror att det hon känner är att han inte är med, att han inte bryr sig enligt hennes sätt att se. Och då måste hon lyfta det på något sätt och känna att så han förstår hur det ligger till.
Precis.
För det verkar inte så, utan nu krockar de och han känner sig tvingad att han ska fixa saker. Och då gör han inte det. Och hon roddar på med det hon kan.
Mm. Hon kanske också skulle fundera lite över den här fördelningen så att hon får
Absolut.
Lite mera egen tid och tid för sig själv för att ha ork till parrelationen
Absolut.
Också.
Och det är mycket som han kan göra, som sagt, om nu vet jag inte hur gamla barnen var, eller barnet.
Nej, men de har 3 barn.
Var det. Ja. Det är lite blandat här.
Mm.
Men någonstans så borde han ju inse att, eller bör han ju ta tag i något.
Mm.
Något utav det här kan han ju göra lätt, såklart. Han kan göra allt.
Mm.
Så att det är bra. Organisera, dela upp, se till att ge varandra kraft.
Mm.
Det är ju det. Hon behöver få hjälp att få rodda det hela hemma och inte sköta allt själv.
Hej Rulla Vagnpodden. Jag har ett väldigt konstigt problem. Jag och min sambo fick vårt första barn för 10 månader sedan. Ända sedan hon kom har min kärlek för honom blivit så mycket större än vad jag någonsin trodde var möjlig. Samtidigt så började en oroskänsla inom mig komma fram. Att jag någon gång kanske kommer förlora både honom och vår dotter. Att någon av dem kommer att dö, att han kommer att lämna mig eller att jag ska sluta vara kär i honom. Detta kunde jag vifta bort i början, men nu har de här tankarna väckt sig starkare. Jag får som ångestkänsla när dessa tankar kommer. Detta är väldigt jobbigt, för jag vill bara njuta av både min kille och dotter som jag älskar så otroligt mycket. Vad kan jag göra för att få bukt med dessa tankar? Tack för en bra podd. Hälsar en orolig mamma och partner.
Ja,
ja, alltså att bli förälder generellt är ju... Alltså det går lite ständigt hand i hand med en oro. Men
absolut,
när
absolut.
Vet man att det liksom kanske har blivit...
Ja, det jag vill säga
oro.
Först i det här läget för er som lyssnar är ju att det här är inte ovanligt att man känner så här.
Nej.
Det här handlar ju om den största kärlek som man någonsin är med om. Egentligen det här med kärleken till ett litet barn och också kärleken till sin relation, alltså partner. Och det är klart att börjar det tassa på här att man är rädd att mista, att den dör eller att den lämnar en. Det är klart att det rullar om i huvudet rejält.
Mm.
Problemet är ju oftast då, om hon nu är hemma, fortfarande vet ju inte. Men att det är så lätt att när man går i sin egen lilla värld, att då är ju tid för tankar. Och det verkar ju så, hon viftar bort i början, gick bra. Men sen så rullar det här bara i huvudet.
Mm.
Och det blir svårare och svårare. Och ja, fortsätter det så skulle jag säga, sök hjälp.
Mm.
Prata med någon, gå och berätta detta. Prata gärna med sin sambo också. Och berätta att hon är så glad för det de har. För jag tänker mig att tänka lite tvärtom. Om hon klarar, för det är inte säkert. Att tänka på, tänk att jag har allt det här nu. Ett barn, jag har en härlig man eller sambo då. Och jag är tacksam att hitta det. Kan hon göra den förändringen själv så är det fantastiskt. Och det klarar många faktiskt, mycket många fler än vad man tror. Och liksom hellre se det som är positivt och bra än att måla upp det värsta scenariot framöver. För det vet vi ingenting om.
Mm.
Och gör hon det så tror jag också att hittar man det här tacket som du och jag pratar ofta om så händer ju något i oss. Och det gör att du också möter de som är nära dig på ett helt annat sätt.
Mm.
Alltså det händer någonting. Men fortsätter det här och tacket inte landar i att jag känner en glädje för det jag har och det som finns just idag och förhoppningsvis imorgon och framöver så ger det en glädje normalt sett, man blir glad och man mår lite gott här inne i det där fridfulla man vill ha i livet och tänka hur man ska vara rädd om det istället än att fokusera på det man inte vet.
Precis.
Men, vill betona det, klarar man inte det, sök hjälp. Det finns proffs som är beredda att lyssna på det här. Och det här är ingen ovanlig fråga.
Nej.
Det är inget ovanligt alls.
Jag pratade med någon häromdagen just om att alltså oro och att oroa sig, det gör man ju, eller jag gör det också, mycket för olika saker. Om man går och tänker på vad som kan hända och sådär.
Mm.
Men det är ju så fruktansvärt oproduktivt. Ja. För att det liksom, eller jag vet inte ens varför man gör det så mycket.
Men vi oroar oss jättemycket och jag brukar tänka det när jag tänker livet i stort. Att det är nästan som man blir rädd för att leva.
Ja.
Och det gör ju något att du bromsar. Istället för att vara nyfiken, ta vara på dagen, allt det här som är klyschor visserligen. Men rädsla gör något med oss och det är inte bra. Men det är helt okej att man oroar sig, men man ska också ta tag i den.
Precis.
Och kanske som du säger fundera på, vad är jag rädd för egentligen?
Ja.
Det som inte har hänt har ju inte hänt. Så då får man backa och se, ja men så här är det nu.
Ja.
För risken är om man går in i det här tänket att man faktiskt målar upp något som man nästan gör till en verklighet sen.
Mm.
Och det är farligt. Och då har det ju gått för långt.
Precis.
Så, försök att hitta tacket om det går och se, det här är ju fantastiskt det här. För det är ju det hon skriver.
Ja.
Jag har allt detta.
Precis.
Men så kommer den stora män och har tagit över.
Ja.
Tänk om de dör. Tänk om de mister. Ja, det vet vi ingenting om. Och då gäller det, lev idag.
Mm.
Idag är det bra. Och så tar vi vara på den här dagen. För vi vet ingen hur långt livet blir eller vad som händer. Utan då gäller det, den här dagen gör vi till det bästa vi kan. Det tycker jag är något som vi borde ha allihopa.
Mm.
Lättare att säga än att leva så.
Ja, verkligen.
Så är det.
Lycka till till denna
mamma.
Ja,
verkligen lycka till.
Hej podden, tack för en fin podd. Jag är mamma till en 1-årig tjej och älskar att vara hemma med henne. Jag var först ut med att skaffa barn i mitt gamla kompisgäng. Härom veckan fyllde min dotter 1 år och ingen av mina vänner hörde av sig ens med ett grattis. Mm. Inte ens min närmaste vän som jag smsar med nästan varje dag. Är det normalt? Jag kan inte hjälpa att jag känner mig besviken på att de inte engagerar sig mer. Jag bjuder ofta hem dem och då träffar de min dotter. Men ingen ställer frågor eller verkar bry sig så mycket. Jag försöker verkligen att anstränga mig för att hålla samma kontakt som tidigare. Men den handlar väldigt lite om något som har med barn att göra. Har verkligen försökt att inte göra en grej av det. För jag vet ju hur svårt det är att sätta sig in i hur det är att få barn när man inte är förälder själv. Men oavsett det känner jag mig ledsen. Hur tycker ni att jag ska agera? Är det bara att släppa och acceptera att de inte är intresserade?
Känner vi igen oss?
Ja, det är verkligen ingen ovanlig situation.
Nej, det är verkligen ingen ovanlig.
Någon är ju oftast först i ett kompisgäng.
Ja, det är ju så.
Och då kan man ofta befinna sig ganska långt från varandra, beroende på lite i vilken fas de andra kompisarna befinner sig
livet i. Livet förändras, och det gör det för den som blir förälder, och det gör det för de som är vänner i relation till oss som blir föräldrar. Och vi blir de här konstiga uforna som pratar blöjbyten och barn och barn och barn och barn. Och de förstår ingenting. Och inte lätt för dem att hänga med. Om det är normalt eller inte, ja, det är klart att det är normalt. Om det är normalt att inte gratta, det vet jag inte alls.
Nej, jag tyckte nog ändå att det kändes lite konstigt, eller att inte den närmaste vännen
grattar. Ja, det tycker jag. Och jag förstår den besvikelsen. Och samtidigt så är det ju bara konstigt att vi kan inte styra andra.
Nej.
Men visst förstår jag besvikelsen. Och det skakar ju om lite i relationen, eftersom det här är det största för den här mamman som har fått barn nu. Och så den närmaste vännen, vilket är, ja, det är jättesorgligt får jag säga. Inte ens bry sig. Och vad det nu säger om den, det behöver vi inte prata om här. Men jag tänker att jag skulle vilja tänka till så här, att vara rädd om den där vänskapen hon har med de gamla vännerna, om de nu finns kvar. Och att hon får tänka som mamma nu, att umgås på det sätt som fungerar för dem faktiskt.
Mm.
Och som hon kan gå med på. Och att hon får på något sätt ändå acceptera eller respektera att det är så här. De förstår inte det här, de är inte med på det här. Och att man istället, för det är ju det som händer, man hittar nya likasinnade.
Precis.
På mamma-pappa-träffar, föräldraträffar, grupper, öppna
eller
förskolan.
På rullavang.nu.
Eller på rullavang, jag tänkte komma dit.
Där man enkelt kan starta
en
grupp.
Där man faktiskt kan starta. Och det tror jag, för du behöver de som är inne i tänket och bollar med. Men om det nu är gamla goda vänner, vilket vi undrar om den här som inte ens grattar, så är det ju något som man ska vara jätterädd om.
Ja.
Vänner ska man vårda. Men att
och de kan ju också komma ikapp. Om ett tag, kanske då skaffar barn. Eller,
Så jag tror inte hon ska lägga för mycket krut med att lägga besvikelsen. Jag förstår den, men lägg inte krut på det. Utan försök att tänka att de är i en annan livsfas. De kan inte ens tänka tanken hur det är att ha fått ett barn och hur stort det är. Vet ju inte, det finns de som inte får möjlighet att få barn.
Nej. Precis.
Kanske den vännen är en sån och gör att det blir jättejobbigt. Alltså vi vet så lite om hur det ser ut. Men vårda relationerna och vännerna, det är viktigt. Och garanterat, om de inte redan gjort det, dottern är 1 år, så har hon och familjen hittat lite nya barnfamiljer som
Precis.
Man bollar med och umgås med. Och då får man lägga krutet där.
Precis. Kanske också om hon hittar vänner med barn, att man tycker att det är ganska skönt att ha vänner som man inte pratar barn med.
Precis.
Där man får göra något helt annat.
Ja, där man får släppa
blöjor. Där är verkligen egen tid.
Nej, det är det jag menar. Vårda det. För att det de har som vänner, för vänner är inte många. Det har vi inte många. De riktiga nära vännerna. Det är ju det unika.
Mm.
Där är man sig själv. Där vågar man vara sig själv. Och där fyller man på. Även om det inte kändes så när hon beskrev den ena vännen här.
Mm.
Men det är som du säger. Man behöver dem som man har något gemensamt med och som man har lagt en grund hos. Och sen har du andra.
Mm.
Alltså livet förändras och vi finner nya människor som vi fyller på och har glädje och roligt tillsammans med. Så är det.
På rullavang.nu hittar du massor, och då menar jag massor av artiklar om hur du hjälper ditt barn att sova bättre, både på dagen och på natten. In och läs! Hej Rullavang-podden och Mats. Tack för en jättebra podd. Jag har en fråga om min sambos mamma. Min kille har 2 barn sedan tidigare som är 6 och 8 år. Vi har varit tillsammans i 3 år nu och har en 7 månaders son tillsammans. Relationen mellan mig och bonusbarnen fungerar oftast väldigt bra, och de bor hos oss varannan vecka. De större barnen är också väldigt gulliga med sin lillebror, så på det stora hela tycker jag att vi har en bra situation. Men nu till problemet. Min svärmor ger de två större barnen massor av presenter och uppmärksamhet. Hon hämtar dem flera dagar i veckan och pratar nästan dagligen med deras mamma. Mig har hon aldrig ringt. Vår son fick en present när han föddes, men sen dess är det som att han inte finns. Hon hälsar på hos oss ibland, men bara när de större barnen är där, och då är det fullt fokus på dem. Sonen är ju fortfarande så liten att han inte märker något. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det här eller hur jag ska reagera. Min sambo märker samma saker, men tror att det bara handlar om att de större barnen automatiskt har mer plats. Vad tycker ni att jag ska göra? Borde jag prata med svärbor? Eller blir det bara fel och bråk då? Jag vill inte att det här ska bli ett problem när sonen blir större och om vi får fler barn. Ja.
Du, det här händer nog titt som tätt. Att man upplever så. Jag ska inte säga att det är så.
Nej.
Men hennes upplevelse kan vi inte ta ifrån henne. Verkligen inte. Och det är inte enkelt. Det jag känner är ju att hon känner ett stort utanförskap. Hon är inte med på samma sätt, utan hon är vid sidan om den här svärmorsfamiljen som hon håller ihop då. Den gamla familjen på något sätt. Samtidigt så säger ju sambon något om sin mamma där, att han, ja, att hon kanske inte är så bra med småbarn, att det är någonting, att han har något sant som han vill säga.
Alltså, det där tror jag verkligen kan stämma. Alltså, jag har haft den erfarenheten med flera jag har pratat med, att det tar lite tid ibland för ens egna föräldrar att liksom få igång den här relationen med barnbarnen. Och ibland är det lättare när de är större än bebisåldern.
Sen tänker jag här, det finns ju ett liv före den här mammans liv tillsammans med den här nya svärmor, där hon hade en relation till exet.
Just det.
Sambons ex. Och återigen, nu är de lite större som du säger. Att hon kanske har lättare att knyta an till dem då. Det är lättare som svärmor eller farmor då i det läget att ta hand om dem. Och jag tänker mig att det de måste göra är ju att lösa det tillsammans med sin sambo genom att bjuda in svärmor på ett annat sätt när de andra stora barnen inte är där. Att bjuda in henne och låta henne få bli lite mer delaktig. Mm. Alltså aktivt
kanske
jobba på det.
Kanske be lite om hjälp.
Precis, och sen kommer det. Be om hjälp. Precis. Och så småningom, skulle det vara okej att vi tar en promenad när du är här och passar vår lilla son eller dotter, nu kommer jag ihåg. Men ändå att man ger henne möjlighet. Bjuder in henne till lite middag, lite träffa så här. Och sen så kanske hon blir barnvakt. Och då kommer hon in och så får hon också lära känna den här mamman som inte känner sig, eller som känner sig utanför. Jag tror att det är det handlar om mycket. Så att lite svartsjuka kanske det finns hos den här mamman också. Att det finns lite att jobba på här. Att se att det finns en tid före henne. Och den kan man inte ta bort, för det finns två barn. Och att det kan kännas tufft att svärmor då har kontakt med det här exet. Men att det är ganska naturligt, för det har funnits en relation. Och det är ju fantastiskt att det kan fortsätta.
Ja,
för ofta
verkligen.
Är det så när folk separerar så försvinner de där människorna som man alltid hade kontakt med. Så det tycker jag ju är positivt faktiskt, att svärmor har kontakt. Men här får vi hjälpas åt att svärmor också landar i den här nya familjen.
Ja,
det tror
precis.
Jag.
Jättebra. Om man pratar lite mer generellt, så tycker jag man hör ganska ofta att man som, alltså när man blir förälder själv, så har man en förväntan på sina egna föräldrar att de ska tycka att det är så
fantastiskt
att få barnbarn och att de ska vara engagerade och vilja ta hand om barnet. Och det där stämmer ju inte alltid. Alltså,
nej, det gör
och
det verkligen inte.
Kanske om man då tar som, vad säger man? Alltså de egna föräldrarna.
Jo,
att de har ju ofta nu ganska mycket för sig själva när de blir då kanske pensionärer och slutar jobba och sådär. Så är de ju ofta väldigt aktiva. Om man hamnar i en sån situation där man känner sig lite ledsen när inte förväntningarna stämmer med hur man trodde att det skulle bli. Mm. Har du några råd? Ska man prata med sina föräldrar? Eller?
Ja, alltså det jag tänker mig man ska göra, det är jättebra att du lyfter det, för jag tänker att man får inte ta för givet att de alltid finns där.
Nej.
Att det är liksom, det är bara ringa så kommer de. De har också ett eget liv. Och idag är ju våra pensionärer piggare än någonsin.
Ja,
har
verkligen.
Pengar, har råd att resa, lever sitt liv. Vilket de också ska få göra, det är väl fantastiskt. Men att jag tror att det handlar om att också hitta ett sätt som fungerar. För ibland kan det bli för mycket. Och de ställer upp jämt och ständigt. Det kan också bli en fälla. Men att man ska inte... Det, önskan finns det, det vet jag. Önskan finns det. För oss har det aldrig varit aktuellt. För våra föräldrar bott så långt ifrån oss. Mm. Vilket har varit jättetråkigt. 25 respektive nästan 50 mil. Så det har varit helt annorlunda. Men de som har nära tror jag förväntar sig den här hjälpen. Och så blir det inte så.
Mm.
Så att kanske man får... Ja, jag tror du har rätt. Prata med dem. Och hur ser det ut? Har ni lust? Kan ni tänka er? Att man faktiskt inte förväntar sig utan frågar.
Ja.
För precis. Det är inte så att de per automatik ska finnas där. Men det är ju oftast det bästa förstahandsvalet som barnvakter.
Ja, men verkligen.
För de litar man på. Mm. I alla fall sina egna föräldrar. Svärföräldrarna vet man ju inte hur de
nej,
var.
De är ju väldigt suspekta.
De är jobbiga. Nej, så jag tänker mig att det är nog klokt. Och har man möjligheten att få hjälp så är det ju fantastiskt.
Ja, det är ju verkligen det.
Så att det gäller att föra en schysst kommunikation. Precis. Och inte ta för givet.
Nej, och också visa tacksamhet. Ja, att de finns där när de gör det.
Ja. Mm. Och också, du har ju den andra fällan när någon tar över för mycket då. Ens egen
precis.
Mamma eller ens egna, eller svärföräldrar. Att man också, det handlar om gränssättning för en själv. Men också öppna upp. Alltså ge och ta.
Mm.
Och att man faktiskt inte kräver utan erbjuder. Och många tror alltså, tycker att det är roligt att ta tillfällen i akt. Mm. Då och då.
Mm.
Men inte alltid.
Nej.
Så är det ju. De har ju också ett eget liv.
Hej Rulla Vagnpodden. Efter att ha arbetat med människor i 17 år så studerar jag upp mina gymnasiebetyg för att studera till något annat. Det betyder att jag har en mycket sämre ekonomi än min partner som arbetar natt inom industrin. Han får därför betala merparten av räkningarna. Jag är den som sköter all administration vad gäller vårt gemensamma barn och hem. Tvättar, handlar, lagar mat, plockar inte bara barnets stök utan även min partners oreda. Tar merparten av läggningarna, hämtar och lämnar på förskola. Jag ser till att mitt barn stimuleras, har mycket aktivitet ute och träffar andra föräldrar med barn. Min partner gör väldigt lite eller mer sällan det som behövs i ett hem. Han arbetar, surfar på mobilen, leker lite med barnet och sover. Han blir frustrerad och på dåligt humör för att varken jag eller barnet orkar åka ut en sen eftermiddag kväll efter en hel dag med aktiviteter, studier, förskola och utelek. Jag har tjatat på honom att hitta en aktivitet själv utanför vårt hem eller att åka ut själv. Vi har ingen gemensam plan och jag känner att jag lever som ensamstående mamma med en vuxen som finns där då och då. Det har gått till en gräns där jag inte känner att jag är i behov av en kärleksrelation eller stöttning i problemlösning eftersom motivationen eller intresse inte finns hos min partner. Jag var mån om att han skulle ta hand om barnet när jag började arbeta efter föräldraledigheten. Dock klarade han inte av mina obekväma arbetstider eller att ta hand om barnet en längre dag. Det slutade med att jag fick styra upp allt hemma för att kunna arbeta. Mat, aktiviteter, rena kläder och blöjor. Annars var det taskigt att jag lämnade över utan rena kläder till barnet eller brist på blöjor. Så till slut fick jag säga upp mig för att situationen blev ohållbar för mig. Nu studerar jag på halvtid för jag lider av utmattningssyndrom. Min partner stöttar mig inte utan pressar istället. Hur ska jag lösa detta? Går det att lösa? Eller behöver jag flytta ifrån med barnet för att få lugn och ro på vägen till mitt mål med studierna? Ja, jag måste säga att jag blir otroligt imponerad av den här mamman. Hon har otrolig drivkraft. Verkligen.
Helt klart. Men det som saknas är ju hennes sambo eller man här nu då.
Mm.
Att han är lyhördheten för hennes behov och hur hon vill ha det. Och sen funderar jag lite på att han klarar inte av. Var det för att han inte kände för det? Det här med hennes obekväma arbetstid. De hade bestämt att han skulle vara hemma. Då klarade inte av. Man undrar ju liksom vad hände där? Sen är det ju mycket som krockar där, att han förväntas att hon ska orka hänga med på resor och hitta på grejer. Det kan ju verka jätteomtänksamt och gulligt, men att han behöver ju faktiskt hitta en egen tid. Hon behöver ju också ha egen tid.
Ja.
Alltså det är mycket det här. Fördelningen är ju inte rättvis. Ungefär han jobbar och får lön och då kan han betala räkna, resten sköter hon.
Mm.
Om man nu är lite elak, det är ju ohållbart.
Ja, verkligen.
Det fattar ju vem som. Jag tänker så här, lite så, att hon gör ju ett otroligt arbete på hemmaplan och roddar och sen studerar mitt i allt detta. Vad vill hon?
Mm.
Vill hon ha kvar en sån här relation? Orkar man det? Var det så här de hade tänkt sig? Hade han tänkt sig att det skulle vara så här? De behöver prata med någon.
Mm.
Faktiskt. Och de behöver ta tag i det. De kan inte bara låta det vara. Eller hon kan inte låta det vara så här. För hon kommer gå sönder fullständigt. Hon håller nu.
Och hon men är på väg. På.
Ja, precis.
Hon är ju utmattad redan.
Ja, absolut. Mm. Va? Så jag menar, gränsen är ju nådd.
Mm.
Och då måste man liksom stoppa det här. Och jag tänker mig, utgångsläget är att det är en relation som båda vill ha. Och då måste man ju förmedla det. Och de förhoppningsvis få ett svar från den andra. Att ja, men oj, det är klart jag ska finnas med. Vill han, hon inte det? Ja, då måste man fundera.
Mm.
Jag skulle ju absolut be henne att, om han nu hakar på, gå på familjerådgivning.
Precis.
Sen handlar det ju om för så många att här måste man ju tänka till. Organisera om rutiner, fördelandet så att båda orkar. Och att familjen får liksom kraft någonstans ifrån.
Mm.
Fylla på.
Precis. Finns det något läge när det är bra att faktiskt ställa ett ultimatum? Att nu är det ändring som gäller.
Det gör det alltid, det brukar jag nästan tänka.
Ja.
Ja, men faktiskt, i det här läget ska jag säga, ja.
Ja.
Hur vill du? Vill du att vi ska leva ihop? Då krävs det en förändring tillsammans. Ja. Hur vill vi ha det? För någonstans så, det ska vara ett gott liv. Det tror inte jag han tycker, eftersom inte de orkar hänga med och allt det här. Att mötas i det här. Och då, nej, jag tror att man måste ställa ett krav. Helt klart. Och ibland är det bra att göra för att det skakar om.
Mm.
Och då får den personen som hör det tänka till.
Mm.
Vad vill jag? Och det blir klart. Har vi en riktning framåt eller är det så att vi måste sluta här?
Ja.
Jag tror att det måste. För, nej, det, så här kan det inte hålla på. Det är ingen som vill ha det så här. Och jag menar, han har väl det jättebekvämt kan man tycka. Men han kanske inte är nöjd ändå.
Nej.
Men han gör ju ingenting.
Mm.
Nej, det är inget bra.
Men det konkreta rådet på vägen är att ta hjälp från.
Ja, i det här läget så måste man ta hjälp. Om hon inte kan nå fram, vilket inte verkar.
Nej, men precis.
Så är ju nästa, snälla, ta råd.
Mm.
Och då är det nog ett ultimatum som säger ett krav. Att vi måste gå dit, vill du inte följa med så tror inte jag att du vill.
Mm.
Att vi ska ha ett bra liv ihop. Alltså det är på den nivån. Så det är uppmuntra. Där kan man få gott stöd och hjälp. Och är det en klok person som man är tillsammans med så jobbar man på det här ihop.
Mm.
Och så gör man det bästa för att barnen också ska ha det bra. Och familjen.
Bra. Mm? Lycka till.
Ja,
och lycka till med studierna. Hej Rullavagnpodden. Jag och min sambo har oerhört svårt att kommunicera. Det blir mycket bråk då vi ofta missförstår varandra om till exempel vem som ska göra vad hemma. Jag irriterar mig på när han sitter med telefonen mycket eller om han inte plockar upp skräp eller disk efter sig. Vi har 2 barn, 1,5 år och en dotter på snart 7 månader. Vad ska jag göra för att det ska bli mindre bråk? Ja, tjafs om man säger små saker i vardagen är ju supervanligt.
Ja, det är jättevanligt och det är förödande. Alltså det är ju
ja.
Det.
Att ja, det är ju så tråkigt.
Det är så destruktivt när man börjar pilla i små saker som det blir här. Nu tänker jag när han sitter med sin telefon skulle jag vilja säga att det kanske inte är så små saker. Det är ett
Nej, alltså det är ju inte
problem.
Små saker när Nej. Man befinner sig just där.
Nej, och det här med om vi tar mobilen då som faktiskt är en fantastisk uppfinning på mångt och mycket men som också kan bli en fälla.
Ja.
Att man fastnar i det. Att hitta ett sätt att hantera det. Om jag tar bara det som ett allmänt exempel. Så tänker jag, hörde någon som, man stänger av sin mobil när man kommer hem en del. Man har mobilfritt en stund.
Mm.
Därför just av respekten för att det är alltid så lätt att titta på den där mobilen. Och då tänker jag, det är inte bara ett ansvar gentemot varandra som par och vuxna. Utan det är också ett sätt att visa för ens barn när de växer upp att det här, man kan inte alltid hålla på med skärmar. Det går inte. Så det är ett mycket större problem tror jag än vad vi har anat och förstått. Vi vet att det är mycket men många mår jättedåligt av det här att den andra surfar eller är mycket inne på sin mobil.
Mm.
Så är det. Så, ja.
Jag tror också man kan behöva det själv. Jag känner att man, så här, man bara liksom, alltså av så här, någon typ av vana eller rutin håller man på och kollar. Och liksom så, här. Så det är ganska skönt för en själv också att ha någon typ av liksom liten låda
Friso.
Där man lägger om en stund eller så här efter klockan vad det nu kan vara,
ja, det är lite 21
sunt. Så är det okej eller liksom så här. Men
nu är det så mycket mer liksom, än att bara ringa, det är ju det.
Ja. Men jag ringer man behöver, ju nästan aldrig.
Nej, och man, det här att man alltid behöver bli nådd, det är inte det handlar om längre, utan nu är det andra medier som tar över. Och medier där vi bara försvinner bort. Och kan sitta i timmar.
Ja, ja, för det är väl det. Alltså just att, det är ju en sak det här med att inte plocka upp efter sig och såna där saker. Men här blir man ju också väldigt... Man blir ju frånvarande när man sitter med mobilen. Ja. Man är ju inte där.
Och där har du ett problem om du har barn.
Mm, alltså, ja, verkligen.
När någon ropar och du inte är med. Mm. Alltså det är ju... De säger ju, det var någon barnpsykolog från Jönköping som sa det, att växa upp med någon som surfar mycket, handtimmenvis då. Det är som att växa upp med en förälder som är deprimerad.
Mm.
Och en deprimerad förälder är ingen dålig förälder, men den är inte närvarande alltid. Mm. Och det är det som är fällan i detta. Och så tänker jag, om du bara tar bara för, som ett exempel, alltså Facebook är ett av alla våra sociala medier. Idag lägger en svensk kvinna, tjej, 1,5 timme i snitt per dag.
Mm.
Och vi män, killar, lägger 1 timme per dag. Alltså det är enorm tid.
Mm.
Och så säger vi att tänk om ni kunde lägga 2 timmar i veckan på er parrelation.
Precis. Och det du förstår, tycker man låter så mycket.
Ja, perspektivet. Ja, eller hur mycket tid vi, om vi tar in det viktigaste vi har, barnen då.
Mm.
Även om jag tror att relationen är det viktigaste för barnen. Men ändå, hur mycket tid ger vi våra barn?
Ja, precis.
Alltså, så det är tänkvärt. Mm. Nu fastnar vi i det. Men jag tänker för henne här i detta. Det är svårt att kommunicera. Ja, det är klart att det men det är återigen, hitta, var tydlig. Alltså återigen, sätt ner foten, säg att det här kan inte fortsätta. Och så ta upp gränser, tydlighet, hur hon tänker att hon vill ha det. Hur vill han ha det?
Mm.
Kan man mötas i detta? Alltså det är så viktigt att hitta ett sätt att ha hur hemmet ska rulla.
Mm.
Det är ju det handlar om.
Ja,
så
att, men verkligen.
Mycket sånt är viktigt och inte nonchalera alls. Och då blir ju... När det inte funkar så blir det såna här småsaker som vi säger. Det kanske inte är småsaker, men skräp eller disk. Det är ju inga stora grejer, det löser vi. Men det blir ett jätteproblem.
Ja.
Och så har du hamnat i något destruktivt bara. Tyvärr.
Precis.
Så är det.
Jag tycker lite också, jag är ju mammaledig nu.
Ja.
Och när man är hemma så mycket tid som man är när man är hemma med barn.
Mm.
Så blir det också... Alltså de här småsakerna blir så stora som man kanske, annars har man inte tid riktigt att hålla på och störa sig på att någon inte stänger köksluckorna och sånt.
Nej.
Men när man är hemma så tycker man liksom, det är ju lite, det blir ju ens arbetsplats.
Ja, det gör det, och då är det viktigt att det funkar.
Ja.
Ja, men så är det. Så att man ska aldrig förringa det.
Nej.
Och som sagt, återigen, jag tänker att tänk om vi kunde hjälpas åt att göra våra hem till de här laddningsstationerna som jag ofta kommer tillbaka till. Det är ett hem vi kommer hem till. Vi får ladda ur, för det behöver vi.
Mm.
Men tänk 7, 8 av 10 gånger när vi kommer hem så blir det inte urladdningen och att det var jobbigt på jobbet eller den ställer till, utan man landar och så säger man, hur var din dag älskling? Vad gjorde dig gladast? Att man får hjälpa varandra.
Mm.
Och så fyller man på med energi och då kan man lyfta det som har jobbigt och svårt. För någonstans så ska jag må bra, min partner må bra, och har vi barn så har vi ett jätteansvar att ge dem en laddningsstation. Mm. Att få, här mår jag bra, här är jag trygg, här vill jag vara. Jag sitter tyvärr ibland med enstaka personer som säger att ja, nu Mats ska jag åka hem, men det vill jag egentligen inte.
Nej.
Och det är förfärligt.
Mm.
Och jag tror inte, det finns, det är vanligare än vi tror. Men jag tänker mig, då har vi passerat den här gränsen till vad som är acceptabelt.
Mm.
Och då måste vi verkligen bryta det. Och det går, jag har exempel på det i de samtal jag har suttit där man har vågat ta första initiativet och säga, vi måste göra något roligt ihop. Och som att bryta det här. Och hitta tillbaka sakta men säkert till varann. Och inte bara rulla på.
Mm.
Tyvärr. Så är det.
Precis. Låt det inte rulla på.
Nej, rulla vagn är en sak. Men rulla på är något helt annat.
Det är något helt annat.
Så är det.
Det låter vi avrunda det här avsnittet.
Mm.
Tyvärr säger vi. För det är ju så otroligt intressant att höra dina svar. Tack för idag Mats.
Tack själv Evelina.
Och tack också till dig som har lyssnat. Följ oss gärna på Facebook, på tal om sociala medier.
Ja, just det.
Nu kände jag att jag inte borde
lagom
säga. Lagom mycket kan ni följa oss på Facebook eller Instagram. Och vi heter ju kort och gott Rulla Vagn där.